Ja, jag tackar för förtroendet. Det är alltid en förmån att få predika, även om jag måste vara ärlig och säga att det blir värre och värre för varje gång. Man kan ju tycka att en gammal man som jag som har predikat väldigt många gånger, mer än som går att räkna, det blir lättare och lättare, men det gör det inte, det blir svårare och svårare. Och jag har funderat mycket på vad det kan bero på. Jag tror att det har att göra med att man känner att man har sagt allt som kan säga, som jag har att säga. Det finns mycket mer att säga, naturligtvis gör det det. Men det känns som att man liksom har tömt ut ganska mycket av det man har haft med sig. Och att det blir en jättestor risk att det blir tjatigt. Att man säger samma saker gång på gång, gång på gång. Man har ju samma tankar och samma... Man möter samma utmaningar i livet. Och det, men så får det inte vara. Man måste vara fräsch. Och ett sätt att bli fräsch på är ju att försöka följa då kyrkoårets texter. De teman som finns för kyrkoåret. Det blir ju variation. Även om jag är tjatig så är ju inte texterna varierade. Och sen försöka få ut någonting, hitta någonting som man tycker själv blir berörd av, eller som att tro att andra kan bli berörda av i de texter som man då läser. Och dagens tema är Guds barn. Och barn, ja, det handlar inte bara om barn, det handlar om Guds barn. Även om ett par texterna har mycket med vanliga barn att göra. Men huvudtemat är Guds barn. Och här är ju barn då liksom billigt, metaforiskt. Guds tillhörighet, de som tillhör Gud, de som tror på Gud, de som är en del av hans familj, och en annan bild. De som är del av Guds rike, de som är med hans församling, de som är hans folk. Så fokus blir på det. Och även lite grann då om vanliga barn. Herre, vi ber att du ska tala till oss genom ditt ord. Gör det levande för oss. Kom i din ande, öppna våra hjärtan, öppna våra ögon och öron. Så att vi hör någonting av vad du vill säga till oss idag. Tack för att ditt ord är levande och verksamt. Och hjälp mig att vara tydlig. I Jesu namn. Amen. Den första texten, det är tre texter jag ska läsa idag och fundera kring. Det första är den gammaltestamentliga läsningen. Och så kommer en evangelietext och sen kommer en episteltext som blir min kanske huvudsakliga betoning idag. Men jag vill ta med de här tre texterna och dela några enkla tankar kring dem, lite bakgrund till dem. Det första är från Andra Mosebok, kapitel 1 och från vers, ja, där, vers 15 är det. Kungen av Egypten talade med de hebreiska barnmorskorna. En hette Shifra och den andra Pua och sa: när ni hjälper de hebreiska kvinnorna vid förlossningen, se då efter. Är det en pojke ska ni döda honom. Är det en flicka får hon leva. Men barnmorskorna var gudfruktiga och gjorde inte som kungen hade befallt, utan lät pojkarna leva. Då kallade kungen dem till sig och frågade varför de gjorde så. De svarade: hebreiska kvinnor är inte som de egyptiska. De är starka och har fött innan barnmorskan hinner fram. Gud lät allt gå väl för barnmorskorna och folket växte till och förökade sig kraftigt. Och eftersom barnmorskorna var gudfruktiga lät Gud dem få hem och barn. Bakgrunden i den här berättelsen, det är en ganska dramatisk berättelse, utklipp i en längre historia, är ju att Israels folk hade hamnat i Egypten under en tid av hungersnöd och svårigheter. Och Jakob, den gamle Jakob, hade dragit dit med alla sina söner och deras familjer. Och Josef var där i förväg, han var gift med en egyptisk och hade barn där i Egypten. Och tillsammans var Israels folk cirka 70 personer när liksom andra Mosebok börjar. Men Gud välsignade sitt folk. De blev barnrika, de växte till i storlek och spridde sig ut över hela landet så småningom. Och blev ett hot, tyckte väl kungen Farao i Egypten. Och han försökte då stoppa den här befolkningstillväxten och deras storlek genom att förslava folket. Jag har ju en bild på Egyptens barn i slaveri där uppe. Men det hjälpte inte. Trots det så välsignade Gud fortsatt sitt folk och det blev fler och fler. Och till sist så kom den här orden ifrån Farao, som man säger anonym här i berättelsen. Vilken det var vet vi inte. Men barnmorskorna, jag var väl chefsbarnmorskor kanske, i alla fall representanter för barnmorskegruppen, Schiffra och Pua nämns vid namn här enda gången i Bibeln. Fick order om att döda pojkarna men låta flickorna leva. Och de lydde inte. Deras lydnad till Gud var större än deras lydnad för Farao. Och de lät pojkarna leva. Och kom ju den här knepiga förklaringen som då Farao godtog. Och Gud välsignade barnmorskorna. De fick familj och barn och det blev ännu mera barn i Egypten. Det här berättelsen fortsätter sen då med att Farao kom på ett annat knep. Han sa till hela folket, alla i Egyptens land, att de skulle ta ansvar för att döda pojkarna och låta flickorna leva. Men som vi vet så kommer ju fortsättning där och det är ju Mose i vassen. Där Gud har en plan för att rädda och fortsätta välsigna sitt folk. Och den här historien känner vi ju ganska väl till, men det här bara tar helt kort innan vi lämnar den här berättelsen bakom oss. Gud låter en räddare födas, Mose. Och det är en ganska knepig historia genom att då mamman gömmer barnet de första månaderna. Men sen när det blir för stort för att gömmas, då kommer man på idén lägga just det här barnet i en korg i Nilfloden med vassen där. Och det blir som Gud planerar då. Pojken räddas. Pojkens syster, stora syster, kommer och föreslår en amma som är pappa. Pojkens egen mamma som då får ta hand om pojken när han växer upp. Och sen när pojken blir lite större, då adopteras han av Faraos dotter. Och blir så småningom, efter många år, Israels räddare. Som för folket ut i Egypten och hem bort till löfteslandet, till deras eget land. Men det är en annan historia. Tre korta reflektioner kring den här texten. Det första är att Herren välsignar sina barn och leder sina barn, sitt folk. Även när de möter motgång och svårigheter. Det är inte bara framgång som är välsignelse, men också mitt i motgången och svårigheterna, slaveriet och förföljelsen, så välsignar Herren sitt folk. En annan punkt. Herren har makt även över de mäktiga. Farao var en mäktig kung, men Herrens makt var större och han leder historiens gång. Trots att de mäktiga i den världen motsätter sig Guds plan. En tredje reflektion. Herren för sitt folk från slaveri till frihet och ytterst till löfteslandet. Herren är vår frälsare. Evangelietexten för idag är från Markus evangelium, den nästa bild. Ska vi hoppa fram här. Och det är en väldigt känd berättelse som finns i alla tre evangelierna. Och det är Markus 10, med början i vers 13. Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa: låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sanningen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Det handlar ju om vanliga barn, den här berättelsen, med sin början. Den finns i alla tre synoptikerna, i Matteus, Markus och Lukas, i lite olika versioner. Det är en viktig berättelse. Tanken är ju då, som Jesus så tydligt uttrycker här, visa inte bort barnen. Barnen är välkomna. Kom till Jesus med era barn. Kom till mig med era barn. Jag vill lägga mina händer på dem och besinna dem. Men det här tillägget då som finns med här finns inte i alla tre evangelierna, synoptikerna. Att ta emot Guds rike som ett barn, det är det svåra i texten egentligen. Vad betyder det egentligen? Att ta emot Guds. Det finns bara med i Markus och Lukas. Och här är med den här texten. Ska vi ta nästa bild kanske och se om vi kan få några tankar kring den? Tre bilder. Vi lever ju i julens efterdyningar. Ho, ho, ho. Finns det några snälla barn, säger tomten då. Och så kan han ta dem i sin famn och ge dem julklappar. Finns det några snälla barn? Snälla barn är det som gör att de liksom tillhör Guds rike, kan man fråga sig. Eller kan det vara godtrogna barn som tror på tomten, som kan luras till att acceptera Jesus och tillhör Guds rike? Jag har firat jul tillsammans med ganska många barnbarn som jag har. Vi har 6 barnbarn i Linköping. Och där var vi på julafton. Vi hade julklappar med en jultomte. Däremot fick vi bilder ifrån vårt fjärde barn och hans familj uppe i Jämtland. Och där stod barnen i fönstret och tittade ut i snö där uppe i Jämtland. Och så kom ju tomten gående. Och så ser flickan, 4 år gammal, hennes ögon, och såg tomten med lyktan komma gående. Och då vände jag mig till ett av de yngre barnbarnen i Linköping och frågade: tror du på tomten? Så jag sa, det gör jag inte. Det är inte barnens godtrogenhet som gör att de tillhör Guds rike. Eller att de är snälla. Aja, paja, om du är snäll, säger mamma och pappa. Det blir inga julklappar i jul. Det är inte snällheten eller något annat som gör barnen så speciella. Mer än en sak egentligen. Och det är deras totala beroende av Jesus och Gud. Och det får ju Maria här med Jesusbarnet illustrera. Det totala beroendet, förtröstan på att mamma, pappa, familjen tar hand om mig. Det är det som gör barnen till exempel för oss. Att ta emot Guds rike som ett barn. Det måste man göra. Man måste totalt kasta alla sina egna resurser och tillgångar och sidan för att helt förtrösta på Gud och hans frälsning. Det här är alldeles uppenbart i det sammanhang som den här berättelsen finns i. För det som kommer efter här handlar om den mannen som jag har en bra bild på där. En laglydig, rik man som kom till Jesus och sa: vad ska jag göra för att få evigt liv? Han hade hållit alla buden sedan barndomen. Han var en god och from man. Kanske farisé. Men han var väldigt rik. Och han satt fast i sin rikedom. Han var beroende av något annat egentligen än just Jesus och hans frälsning och Guds rike. Och det gjorde att han var så svårt att komma in i det här nya livet, eviga livet. Vi är inte så lika kanske många av oss här, men vi har ju andra saker vi är så jätteberoende av. Som kanske vi tror att det här, vår duktighet, vår framgång, vår snällhet, vår aktivitet, vårt yrke. Det är så mycket annat som binder oss, som gör att vi inte är som barn helt beroende av Gud och hans frälsning för att komma in i hans rike. Jag tror det är det som är poängen med den här berättelsen, att bli som ett barn. Annars kan man inte komma in i Guds rike. Vi går till nästa bild som är egentligen min huvudbild idag. Och det kommer ta lite mer tid än de andra. Den är från Andra Timoteusbrevet, där Paulus skriver sitt allra sista brev, alltså andra testamentet till Timoteus, som han beskriver som sin son, sin andlige son. Mitt kära barn, skriver han i början. Inte fysiskt, men andligt. Paulus vet att han kanske bara ett par veckor kommer att halshuggas. Det är det sista han gör, skriver här brevet kanske. Timoteus var hans närmaste medarbetare under många år, 15 år kanske. Och det var ju följeslagare och lärjungar till Paulus. Nu är han pastor i Efesos, Timoteus alltså. Och det här brevet är skrivet till honom personligen, ska alla veta, och till pastorer kanske speciellt. Men det Paulus säger här till Timoteus, skriver till Timoteus, har ju giltighet för oss alla som vill tro på Jesus och tillhöra hans rike och vara aktiva i hans församling. Så lite tankar och lite kring den här texten, så ska jag läsa den först här. Andra Timoteusbrevet 3, från vers 14. Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna. De förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Två uppmaningar i de här verserna. Stå kvar. Håll fast vid det som du har lärt dig. Både av personer och i skrifterna. Kom ihåg vilka lärare du har haft. Både personer och de som har talat i dem i skrifterna. Stå kvar vid, håll fast vid och kom ihåg. Varför då? Jo, det förmår dig att förstå. Det är den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Jesus Kristus. Det är tron som räddar, men kunskapen är viktig. Vilka var då Timoteus lärare och föredömen? Det första är från barnaåren. Och det nämns ju tidigare i brevet här. De två största föredömena som Timoteus hade från barnaåren. Det var hans mormor, Lois. Och hans mamma, Evnike. Familjen bodde i Lystra, som Paulus besökte på sin första missionsresa. Han var ju Lystra och predikade. Och det är möjligt att mamman Lois, som var en judinna, liksom mormodern, medan hennes man, Evnikes man, var grek, kanske också blev omvänd vid Paulus besök där. Första besöket i Lystra. Och så var Paulus tillbaka igen sen. Vid sin andra resa till Lystra. Och då mötte han Timoteus, som var en ung man och som hade gott rykte om sig bland de kristna i trakten. Och det som då mormor och mamma hade förberett i den här unge mannen Timoteus, och det som han hade fått liksom få använda där i sin ungdom i trakten kring Lystra, det kunde sen Paulus utnyttja och utveckla. Han adopterade, kan man säga nästan, i alla fall inbjöd Timoteus att vara med på resorna i fortsättningen. Och han la händerna på Timoteus, förmedlade Guds nådegåva och kraft över Timoteus. Och han blev ett föredöme för Timoteus under de kommande 15 åren. Eller så. Och det här föredömet, det här långsiktiga föredömet, var kanske det som var viktigast på ett sätt. Och det är intressant, för att i det här brevet som vi inte ska läsa så mycket av, men lite grann här och där, jag plockar fram lite ord i det här testamentsbrevet, så kan man ju se lite grann på vilket sätt Paulus hade varit ett föredöme för Timoteus. En första punkt är i svårigheter och motstånd. Där skriver Paulus på stället i det här brevet: lid för evangeliet du också, med kraften från Gud. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse inom sin nåd. Paulus vittnar också själv, och det vittnesbördet tror jag att var ett föredöme för Timoteus. Jag skäms inte, för jag vet på vem jag tror, och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott ända fram till den dagen, till den yttersta dagen, till domens dag, till slutet. Vilket föredöme för Timoteus. En sån bekännelse, ett sånt vittnesbörd. Men Paulus hade också varit ett föredöme för Timoteus i det här med som förkunnare och andlig ledare. Så här skriver han: ta det som du har hört av mig till mönster för en sund förkunnelse. Ta det som du har hört av mig till mönster för en sund förkunnelse. Som en person som rätt utlägger sanningens ord. Som en person som rätt utlägger sanningens ord, Guds ord. En tredje punkt där Paulus hade varit föredöme för Timoteus var i troheten mot kallelsen och evangeliet. Där skriver han: bevara genom den heliga anden som bor i oss det goda som har anförtrotts dig. Bevara det goda som har anförtrotts dig. Och en fjärde punkt: det kristna livet. Och så här är Paulus var ett föredöme för Timoteus. Och det här finns två saker. Om man tänker på sitt liv så är det ju två saker. Egentligen två poler, hur? Det man söker och det man undviker. Och båda de här polerna finns med i Paulus brev här till Timoteus. Att söka kommer först i andra kapitlet. Sen skriver Paulus ungefär: att inte ge efter för ungdomliga impulser och istället söka, nu citerar jag, söka rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med alla de heliga. Alltså det är inte något egen, alltså något typ av egen väg man går när man gör det här. Det är ingen slags andlig goda något slag, någon Himalaya-grottsökning. Utan det här är ju man gör tillsammans med andra troende. Söker rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med alla de heliga. Den ena polen, den andra är det man undviker då. Och det blir ju ganska fula ord här, men Paulus skriver om de här sakerna då i tredje kapitlet. Undfly, håll det borta från. Denna världens livsstil. Och kommer en lång lista här. Jag har gjort substantiv av de här orden han använder. Själviskhet. Materialism. Skrytsamhet, högmod, fräckhet, olydnad mot föräldrar, otacksamhet, ogudaktighet, kärlekslöshet, oförsonlighet, förtal, brist på självbehärskning, våldsamhet, svek, hänsynslöshet, självbelåtenhet, fåfänga, njutningslystnad och hyckleri. Allt det har Paulus med som en slags varning. Så här är denna världens livsstil. Men du, undfly det, säger jag till Timoteus. Sök istället rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med alla de heliga. Och det intressanta är Paul, att Timoteus faktiskt levde upp till det här. Alltså, på något sätt måste man säga att Timoteus, och det märkte man också i det här brevet, i Paulus ord i det här brevet, hade liksom varit trogen och verkligen blivit en efterföljare, en sann lärjunge till Paulus och hans föredömen. Så det här skriver då Paulus i tredje kapitlet. Men du, Timoteus, har troget följt mig i min lära, mitt liv, mina föresatser, mitt tålamod, min kärlek och min uthållighet. Och sen kommer mina förföljelser och lidanden. Alltså det var inte bara i framgång och i goda dagar som Timoteus var efterföljare, men även då i svårigheter och motstånd och lidanden så hade Timoteus levt upp till det här efterföljelsen, lärjungaskapet. Vad kan vi som församling då lära oss av den här söndagens texter? Det första är att barnen verkligen, alltså, det finns ju även vanliga barn med i de här texterna, delvis i alla fall. Men Timoteus var ju ung när han på något sätt blev fostrad av sin mamma och sin mormor och i skrifterna. Men han är också en barn. Barn i gamla testamentet och barn som välsignas av Jesus. Så det är klart att barnen, Jesus älskar alla barnen. Det är den sången man får tänka på. Men det finns ett steg till. Barnen visar oss och påminner oss om hur man blir ett Guds barn. Och nu kommer det sista här då. Församlingen är Guds barns hem. På jorden, det är tankar som jag har plockat bort utifrån här. Jag ska snart gå ner för landning. Ja, jag ska skriva på den här ordet. Församlingen, det är liksom det som jag har som egentligen som nät kring den här predikan. Jag samlar in det. Vi lever inga ensamma liv, vi lever i en församling. Vi är inte ensamma gudsvandrare mot riket. Vi tillgör Guds folk som vandrar mot himlen och Guds rike. Församlingen, det är den platsen vi föds in genom tron på Jesus Kristus, världens frälsare. Det är vårt andliga hem på något sätt. Där får vi den undervisning och den vägledning vi behöver för att växa till och mogna som kristna. Nu ska jag läsa två citat här. Jag kommer inte upp på väggen, men jag ska bara säga var de kommer ifrån när jag läser dem. Och det är från Efesierbrevet, som är ett brev som också är väldigt, ja, handlar mycket om församlingen och tillväxten i församlingen. Jag skriver Paulus där till Efesierna. Stå fasta och var stadigt rotade i Kristus, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Det finns i Bibeln 3, vers 17-19. Församlingen är också den plats där Kristi kropp byggs upp, nu citerar jag, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Församlingen är en plats man växer till och når en andlig mognad, Kristi likhet. Det finns med 4, vers 12 och 13. Och därför så har jag tre punkter kring församlingen. Det är tre, massor man kan säga, men det är tre saker som jag tänkte på i samband med den här förberedelsen. Det första är att det krävs en öppenhet, ett välkomnande i församlingen. Alla, oavsett ålder, även barn och bakgrund, även när det slarver och skojar i förgångna, alla är välkomna till församlingen. Eller alla ska nås av budskapet så att de kan födas på nytt in i Guds församling, Guds rike. Församlingen måste vara liksom en evangeliserande församling, en människofiskande församling, en öppen församling på det sättet. Att folk attraheras och förstår att det här är en plats där jag vill vara, där jag är hemma. En församling där man kan uppleva den här kallelsen, kom till oss. Alla ni som jobbar har det svårt och knepigt och kämpigt i världen. Kom till oss. Här kan ni i gemenskap med oss som tror i Guds rike uppleva vila för er själ, lättnad för era bekymmer, styrka för motgångar, tydlighet i förvirringen, klarhet, hopp, kärlek, tro, framtidshopp. Kom till oss. Det andra punkten jag har på den här bilden här uppe är att man erbjuder en sund biblisk undervisning. Och det här är inte bara pastorns uppgift eller ungdomsledarens uppgift. Det är ju allas uppgift egentligen. Ni som föräldrar, far- och morföräldrar, när vi talar med våra barn och barnbarn. Det är ju hemgruppsledare. Det är lite minst församlingsledningen. Alla tillsammans har vi ansvar för en sund och central bibelundervisning i församlingen. Paulus är väldigt noga med det i sina brev, och även i det här Timoteusbrevet andra, så är det här med sund undervisning. Du har fått det från din barndom och du har fått det av mig, och du ska bevara sin sunda undervisning. Det finns så mycket av konstigheter i vår tid som man kanske ska vara försiktig med. Utan söka själva kärnan i evangeliet. Det är inte snälla barn som är frälsta, utan det är Guds barn som är frälsta. Tredje punkten. Goda föredömen, visa på goda föredömen. Det här är också alla egentligen drabbade av. Alla har ett ansvar i det här, gamla medelålders unga. Det är som Paulus var ett föredöme för Timoteus. Det är som mormor, vet du, Louise och mamman Nike var föredöme för Timoteus. Så ska vi vara föredömen för andra i församlingen. Andra som ser oss. Herre, jag ber att du ska låta något av det här fastna i våra hjärtan. Att din ande ska röra till lite grann inom oss och tankar och känslor. Att vi på något sätt kommer ett steg närmare dig och din vilja med oss som enskilda individer, som oförkomliga medlemmar i din församling. Men Herre, vi vill växa, vi vill komma närmare dig. Vi vill uppleva mer av din härlighet. Kom, Herre Jesus. Kom i din ande, jag ber. Amen.